Stormaktspolitik under mellankrigstiden, sidan 98. Fredsförhandlingarna i Paris efter världskriget skulle säkra freden under efterkrigstiden. Så var det tänkt, men 1939 försvann allt hopp om fred. Då började man numrera världskrigen. Människorna insåg att de inte hade levat under efterkrigstiden utan under mellankrigstiden. Nationernas förbund, sidan 98. I fredsförhandlingarna i Paris 1919 hade USA:s president Woodrow Wilson föreslagit att ett Nationernas förbund, NF, skulle bildas. Syftet var att förhindra krig. Om alla länder var med, om alla ställde upp och hjälpte ett angripet land, då skulle ingen våga angripa. När Wilson kom tillbaka till USA försökte han förgäves få kongressen att besluta om USA:s medlemskap i NF. Men kongressen ville att USA skulle gå tillbaka till sin 1800-talspolitik. Europa sköter sitt, medan USA tar hand om Amerika. NF hade sitt högkvarter i Genève och bestod nästan uteslutande av europeiska nationer. Tyskland och de övriga förlorarländerna fick till en början inte vara med i NF, som bara skulle bestå av fredsälskande nationer. Det var samma orsak som Tyskland i början också hölls utanför de olympiska spelen. Det kommunistiska Sovjetunionen stod också länge utanför NF. Nationernas förbund löste visserligen en rad mindre konflikter mellan olika stater, exempelvis tvister mellan Sverige och Finland om Åland, sidan 116. Men när stora konflikter bröt ut, till exempel när Italien ockuperade Abessinien, backade NF:s medlemsstater från sina principer. Sidan 99. År 1931 anföll Japan Manchuriet i norra Kina. NF protesterade och stämplade Japan som angripare, men Japan svarade med att lämna NF och inget hände. När det gällde framstod Nationernas förbund som en tandlös tiger. På föregående sida finns en bildtext nere till vänster. Italienskt stridsflyg över Abessinien, Etiopien, 1935. Italienarna använde flyget inte bara till spaning och bombning utan också till spridning av senapsgas. Nazityskland tar för sig, sidan 99. Efter Adolf Hitlers makttillträde i januari 1933 började Tyskland systematiskt sätta Versaillesfredens bestämmelser ur spel. Landet rustade och armén bestod snart av 300 000 man, tre gånger mer än vad som var tillåtet. År 1935 infördes allmän värnplikt. Året därpå marscherade tyska trupper in i Renlandet, den del av Tyskland som låg väster om Ren, och som enligt Versaillesfreden skulle vara demilitariserad. Samma år, 1936, slöt Nazityskland ett fördrag med det fascistiska Italien och med Japan. Bildtexten är det till höger. Redan några år efter Hitlers makttillträde slog Tyskland in på en expansiv utrikespolitik. Kartan visade de steg Hitler kunde genomföra utan att något krig bröt ut, nämligen återmilitarisering av Renlandet 1936, anslutningen av Österrike och Sudetlandet 1938 och av Memelområdet 1939. De kvarvarande områdena i Böhmen och Mähren i Tjeckoslovakien gjordes till ett tyskt protektorat 1939. Över kartan står Tysklands expansion åren före andra världskriget. I mars 1938 uppfyllde Adolf Hitler sin dröm att införliva sitt hemland Österrike med Tyskland. Anschluss, anslutningen, kallas den här händelsen och den har länge betraktats som Nazitysklands ockupation av det värnlösa Österrike. Sidan 100. Men idag framhåller historiker att många österrikare välkomnade de tyska stridsvagnarna och de tyska soldaterna och därför kan man inte betrakta Anschluss som en ockupation. När Hitler till exempel på kvällen den 15 mars 1938 talade på Heldenplatz, Hjälteplatsen, i Wien, hyllades han av flera hundratusen jublande vinare. Hitler visste nu att om han bara var tillräckligt fräck skulle stormakten ge efter. Nästa steg blev därför att kräva den del av Tjeckoslovakien, Sudetlandet, som beboddes av tysktalande, totalt 3 miljoner. Tjeckoslovakien var vid slutet av 1930-talet det enda demokratiskt styrda landet i Centraleuropa och var berett att försvara sig. I september 1938 ledde Tysklands krav på Sudetlandet till en internationell kris. Hitler inbjöd då Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain, hans franska kollega Daladier och Italiens ledare Mussolini till ett möte i München. För Chamberlain var det den tredje flygturen till Tyskland på 2 veckor för att träffa Hitler och försöka hitta en lösning. Man böjde sig för Hitlers krav mot att Hitler lovade att inte komma med nya krav. Natten till den 30 september 1938 slöts Münchenöverenskommelsen som Tjeckoslovakiens regering fick kännedom om per telegram. Från och med den 1 oktober 1938 skulle Sudetlandet vara en del av Tyskland. Sidan 101. När Neville Chamberlain kom hem till London efter Münchenmötet hyllades han som den som givit Europa peace in our time. Genom den här eftergiftspolitiken hade Hitler fått vad han ville och freden var räddad, trodde man. Bildtexten högst upp till vänster på sidan 100. No chair for me, heter den här karikatyren i den engelska tidskriften Punch efter Münchenöverenskommelsen september 1938. Vilka är de tre statsmännen runt bordet? Förutom Frankrikes konseljpresident Daladier? Vad menar karikatyrtecknaren med teckningen? Vilket land föreställer kartan på väggen? Molotov-Ribbentrop-pakten, sidan 101. Men redan i mars 1939 la sen Tyskland beslag på resten av Böhmen och Mähren. Samtidigt ockuperade Nazityskland den litauiska staden Memel vid Östersjön. Nu insåg alla att eftergiftspolitiken hade misslyckats och att Polen skulle bli nästa offer. Ostpreussen med storstaden Königsberg var ju geografiskt isolerat från övriga Tyskland genom den så kallade polska korridoren. Sommaren 1939 lovade både Frankrike och Storbritannien att hjälpa Polen även militärt vid ett tyskt anfall. Frågan var hur Sovjetunionen skulle ställa sig vid en tysk framstöt mot den polska korridoren. Den 23 augusti 1939 spreds den sensationella nyheten. Sovjetunionen och Tyskland hade ingått en icke-angreppspakt. Molotov-Ribbentrop-pakten kallas den efter de båda ländernas utrikesministrar som skrev under avtalet i Moskva. Efter år av ömsesidig bitter propaganda hade Tyskland och Sovjetunionen beslutat att om något av länderna drogs in i krig skulle det andra iaktta en välvillig neutralitet. I ett hemligt tilläggsavtal erkändes Sovjetunionens intresseområden i Finland, Estland, Lettland, halva Polen och i en del av Rumänien. Stalin fick således fria händer i Östeuropa och Hitler hade undanröjt risken för ett tvåfrontskrig. Frågor till texten. 1. Varför misslyckades Nationernas förbund med att rädda världsfreden? 2. På vilka sätt bröt Nazityskland mot Versaillesfreden? 3. Vad innebar Münchenöverenskommelsen? 4. Vad innebar Molotov-Ribbentrop-pakten? Diskussionsfråga. Med tanke på de konsekvenser Münchenöverenskommelsen fick med facit i hand, hur skulle Chamberlain och Daladier ha agerat i München den 30 september 1938? Sidan 102.